Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju jag, Lukas Tärnestål och...
Ida Utterklo.
Mm. Det är vi två.
Ja.
Ja.
Hur är läget?
Jag tänkte precis fråga dig samma sak. nej, men det är väl bra skulle jag säga att det är... Känner att de senaste veckorna har varit väldigt så här fullt upp. Det är någonting varje vecka. Så att jag är väl lite trött.
Mm.
Men i övrigt så... Alltså, ja, jag har börjat få en liten konstig smärta i mina knän dock.
Mm.
Jag har ju alltid haft... Eller alltid ska jag inte säga. Men de senaste kanske... Ja, 10 åren har jag problem med mina knän.
Mm.
Och det vet ju då att de har ju knäppt och sådär när jag försöker göra knäböj och sånt på gymmet. Men nu gör det liksom inte ont vid knäskålen, utan det gör ont där det blir hårt igen under knäskålen efter den här mjuka delen.
Mm.
Och så runt där så att jag kan knappt inte cykla för att det gör så ont.
Oj.
Så jag vet inte vad det är som har hänt. Jag sökte lite på nätet igår och hittade typ någonting som man kan få som... Jag vet inte, kommer inte ihåg vad det hette, men som sitter där. Men att det var vanligast när man var typ ung, alltså typ ett barn. Att det kunde typ hänga kvar när man blev äldre. Men då borde jag ju haft problem där hela tiden.
Mm.
Men det har liksom bara kommit nu ganska så här, ja, men plötsligt. Så att jag
det kan ju typ bara inte... vara någon överbelastning.
Ja, förmodligen, för det är ju den hälen jag har ont i också.
Ja, ja, men då är det nog
så förmodligen
felbelastning, tror jag.
Ja, förmodligen kan det vara
då,
något sånt.
Då blir ju senor och allt sånt där blir ju irriterat. Och...
Ja, jo, nej, men så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eftersom jag har haft ont i hälen så där jättelänge också, så vet jag inte om jag behöver liksom kolla upp det eller vad jag ska göra.
Det kan ju vara... Det kan ju vara skönt att bara få veta vad det är.
Precis. Så att det är lite jobbigt. För jag kan liksom inte sitta på knäna. Jag kan inte sitta på huk. Och jag kan inte... Ja, det är ont när jag cyklar och sådär. Så att jag får väl se vad det blir av med det. Men ja, hur är det själv?
Ja, alltså idag har det ju varit väldigt blandat. Jag har ju inte jobbat idag för att jag hade sån fruktansvärd ångest i morse.
Mm.
Haft ont i huvudet och känt mig väldigt sådär off. Men jag kanske ska fortsätta berätta, för förra veckan när vi spelade in så skulle jag ju på möte på ISOF i Uppsala. Och i fredag så var jag ju där och jag fick träffa han som eventuellt då skulle bli ansvarig för mig, en kille från HR och biträdande chefen.
Mm.
Och men de ställde lite frågor om hur det skulle funka och eventuell omfattning och ville veta lite mer om mig och så där. Så hade jag ju med mig min arbetskonsulent och sen en arbetskonsulent till som precis har börjat, så hon vill liksom hänga med och titta.
Ja, för att lära sig lite och kolla. Mm.
Så hade vi ett möte, det var ju kanske bara typ 20 minuter eller någonting, men sen så visade de ju runt lite. Jag har ju varit där förut, men vi fick gå in i arkivet och hon visade det här, de här lådorna som jag har berättat om med alla korten och
ja.
Med ord och sådär, dialektala ord och sådär. Och sen så sa de att ja, vi måste ju prata ihop oss och det blir liksom ingen, i så fall ingen start just precis nu, vi måste prata ihop oss och sådär. Men så nu tidig eftermiddag så ringde min vägledare och arbetskonsulenten och sa att de hade hört av sig och de sa ja.
Mm.
Så att jag väntade mig ju kanske att det skulle ta ett par veckor innan de hörde av sig. Men de har hört av sig och sa att jag var välkommen och började 9:e. Så ska de fixa fram ett arbetsrum. Eventuellt får jag dela med någon, men det var inte säkert. Jag får se. Och en dator och sådär. Så ska jag hjälpa till att digitalisera arkiv, transkribera ljudinspelningar och ja.
Mm. Jätteroligt.
Lite sånt. Så att jag
det kommer ju passa dig.
Ja, det är ju, för er som då inte vet, ISOF är Institutet för folk- och språkminnen. Och det är de som har ett ortnamnsarkiv och ett dialektarkiv. Och de håller ju på med namnforskning och så vidare. Hon, biträdande chefen, är ju namnforskare.
Jaha.
Så hon forskar ju på namn. Och så de har ju ett topografiskt arkiv då med ortnamn, bynamn, gårdsnamn, åkernamn, ånamn, sjönamn. Alltså du förstår.
Vad coolt.
Och sen har de ju då dialektarkivet där de helt enkelt har, som jag drog ett enkelt exempel för min kollega igår, säg skottkärra. Då kan man titta på skottkärra och där ser man då alla orden för skottkärra på olika dialekter.
Ah.
Och det är ju det som de behöver hjälp att digitalisera. Det topografiska arkivet är typ klart, som jag förstod det. Så de håller ju på med sånt. Och sen är det ju folkminnen. Alltså de bevarar ju historier som folk var runt och intervjuade människor om hur de levde livet. Och jag menar alltså, de har ju till viss del sparat historier om så här folktro och grejer också. Så att det är ju en väldigt stor verksamhet så. Ja,
det låter ju som det.
Ja.
Men jag tycker också sånt är lite spännande, lite häftigt.
Ja, och det är ju material som började samla in runt 1900, tror jag hon sa. Och sen så berättar hon ju att det är ett dialektlexikon som man har jobbat på. Och jag tror att det var, alltså det är ju, jag vet inte om hon sa 40 eller 70-talet. Och det är inte klart. Alltså så. Men nej, då är det för att de tar alla dialektala ord. Det man håller på med nu är ett dialektlexikon där det är utvalda ord som kanske är extra speciella.
Okej.
Så man håller på att jobba med att släppa en dialektordbok helt enkelt.
Så det är liksom dialekter som då typ småländska? Alltså, eller?
Ja, men alltså då blir det ju som, tänk dig en ordbok. Och så kan du slå på skottkärra. Och så står det ju då rullebör, Skåne.
Ja.
Typ så.
Ja.
Det är det bästa ordet jag kommer på.
Jag tänkte precis säga det. Jag satt och tänkte också på det, rullebör.
Eller pirra är ju väldigt omtalat.
Men jag funderar på om inte jag sa någonting annat när jag var liten för skottkärra. Men jag kommer inte på vad det var.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Det var nej, jag minns inte. Man glömmer ju mycket när man inte har bott. Där man kom ifrån på länge.
Ja, såklart. Nej, men så det kommer jag jobba med. Och beslutet är taget på 3 månader till att börja med.
Ja, okej.
Okay. Så får vi se om det.
Du ska kunna känna efter vad de ska kunna känna
efter. Ja, och sen så är det ju hur liksom, tanken är att jag ska öka, jag ska börja i den utsträckningen jag håller på med nu. Men sen om några veckor gå upp på halvtid. Och sen testar man ju så. Och sen efter 3 månader kanske jag säger att nej men 70% det känns som mitt max. Då är liksom så. Eller ja, så kan det fortsätta. Och, ja, vi får se.
Ja, men det är väl en bra ställe att liksom prova öka på, tänker jag.
Mm. Mm.
När det är någonting som man både brinner för och det kanske liksom inte är, vad ska man säga, det kanske inte är så där jättemycket intryck och...
Nej, det är nog ganska stilla, alltså...
Ja.
Det är ingen stress med saker, det ska ju bli noggrant, så...
Mm, precis, och det är nog ganska skönt. Men vad roligt!
Mm.
Du får hålla oss uppdaterade med när du väl har börjat och sådär.
Ja, så nu får jag ju onsdag, det är torsdag imorgon och så fredag och sen hela nästa vecka. Det är nu.
Mm. Det kommer gå fort.
Ja, det tror jag.
Mm.
Men de kommer nog bli spännande. Lite ledsna när boktjejen försvinner.
Ja, hon som har hand om alla böcker och fixat och donat.
Ja.
Får de göra det själv.
Ja.
De kan ju gärna sätta någon där som tål att lyssna på glas som krossat hela dagarna.
Hela dagarna ska vi inte, överdriva.
Nej, men, jag men, ja. Skojar, men ja.
Det blev lite mycket de 2 senaste dagarna.
Mm, jag förstår det. Speciellt när man inte är helt på topp heller.
Mm. Ja, herregud. Ja, det ska jag ju slippa på isoff i alla fall. Där slår vi inte sönder.
Ja, det får jag väl hoppas. Någon som får utbrott och
slår sönder porslin. Ja, det ska väl vara det då. Det ska väl vara det då.
Ja. Ja, ja, nej men det ska bli roligt, hoppas jag, för dig.
Mm. Men innan vi kollar bort oss helt så har ju du en uppdatering idag.
Ja, precis. Det är om första fallet som vi tog den här säsongen om Taylor och Shabusiness.
Mm.
Domen föll ju igår och jag var inne på Long Crime Network på YouTube och tittade på liksom den dagen så att säga. Det var inte så lång tid, det var kanske några timmar.
Ja.
Och sen till slut så dömde de ju då henne för att ha dödat och för att ha styckat sin ex-pojkvän / kompis till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning.
Mm.
Plus, det var typ så här, plus 7 år för bla bla bla. Men jag förstod inte exakt det. Men de flesta nyhetssidorna skriver just där att hon fick livstid.
Mm. Var väl ganska så väntat.
Ja, och då var det också att under tiden i fängelset så ska hon delta i typ så här, terapi. Och hon ska gå så här olika kurser och grejer för att bli drogfri och... allt sånt där, för det var liksom det som domaren hade som liksom ett krav.
Mm.
Så att ja, så där kommer hon sitta tills hon förmodligen dör.
Ja.
Mm.
Ja, så kan det gå när man inte sköter sig, höll jag på att säga.
Ja, men precis. Men det var ändå lite strångt av hans, Chad Thirons pappa. För de har ju alltid så att de får typ så här hålla något tal innan domen faller.
Mm.
Så då var det typ, om det var hans eller om det var hennes, typ mobbro eller fabbro som höll ett tal. Och han var så rolig för han bara typ så här, jag hoppas att du typ så här, att du får det du förtjänar och typ så här att du ruttnar i fängelset. Shit business. och sen så pratade ju då pappan till Chad och han sa att typ så här att jag förlåter dig för det du gjorde mot min son. Jag vill inte att du ska sitta hela livet för jag ser att du har potential att bli en bra medborgare, bla 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 bla.
Mm.
Och jag bara oj, det var stort av honom att kunna säga något sånt.
Ja, verkligen.
Att han förlåter henne.
Mm.
Men ja, så jag ville bara berätta det så att ni vet.
Jättebra.
Mm. Yes, yes. Ja, men idag är det ju din tur att berätta någonting för oss. Så jag vet inte om vi ska hoppa in i det kanske.
Jo, vi gör det. Ja. Ja, innan vi börjar, när jag säger någonting alls, så vill jag varna för att det här handlar om sexuella övergrepp. Det pratas inte om detaljer,
Nej.
men jag tänker hela det här avsnittet handlar om folk som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Så tycker du sånt är jobbigt, inte det här avsnittet för dig.
Yes.
Och mina källor den här veckan är thecinemaholic.com, och sen har vi jag vet inte riktigt hur man ska säga det här, för det finns antagligen något sätt att säga det på, men det stavas i alla fall evawintl.org. Och det här är alltså End Violence Against Women, heter organisationen. Och sen har vi al.com, det är Advanced Local, det är någon nyhetsgrej. Sen har vi charlotteobserver.com, WBT.com, det är Weather Briefing Television. Och sen den absolut största källan är en Netflix-dokumentär som kom ut i år som heter Från offer till misstänkt. Så. Och stoppa mig gärna om det blir rörigt, för det var jättesvårt att skriva allting i bra ordning.
Jaså. Ja, ibland kan det vara
Men
så med
i
vissa
dokumentären
fall.
så lappar de ju över och hoppar tillbaka och hoppar framåt och ja.
Ja, så man måste liksom hitta någon slags
Ja.
timeline, jag vet det, tidslinje.
Ja, precis. Precis.
Yes.
Men det hela börjar i alla fall med att en journalist som heter Rachel, eller Ray som hon kallas, De Leon, hon börjar tidigt så här som skoljournalist och grejer, och hennes dröm är att jobba på The Center for Investigative Reporting. Och till slut så, efter många ansökningar, så får hon ett typ, inte riktigt intern, men ett litet jobb där. Och då är det mest att hon stöttar andra i deras stories och ja, korrekturläser eller hjälper till att leta info eller sålla info och sånt där. Men hon vill ju fortfarande få sitt genombrott. Så hon börjar vid sidan om skriva en egen story. Och det börjar med att hon ser en artikel om en ung kvinna som heter Nikki, som har gripits för falsk våldtäktsanmälan. Och det här var mitt under MeToo 2017. Och hon börjar läsa om det här och tänker, ja men, att kvinnor hittar på sådär, det måste ju vara ett unikum, eller att kvinnor liksom anhålls och anklagas för det här är ett unikum. Men sen hittar hon ett fall till, 160 mil bort. Och den här Nikki, hon erkände så småningom brott och fick fängelse. Och Ray, hon ringer till henne, pratar med henne, och sen ringer hon till den andra kvinnan och prata med henne. Och båda de säger att de har faktiskt blivit våldtagna, men sen fått ta tillbaka det. Och den här andra tjejen som vi ska prata om är då Emma Mannion. Och hon växer upp i en förort i delstaten New Hampshire i USA. Och där ledde hon ett jättebra liv och gick i skolan och liksom, ja, hade det bra. Hon gick på en ganska liten high school, så det var ungefär 60 elever som tog examen därifrån samtidigt. Så det är inte jättemånga.
Det var inte mycket, nej.
Nej. Efter high school så tänker hon att hon ska hitta på något nytt. Så hon börjar på det rätt så kända University of Alabama i Tuscaloosa, Alabama. Och det här är en ganska chockartad förändring, för att plötsligt så är det liksom, i hennes årskull så var de liksom 60 elever.
Ja.
Nu är det 10 000 freshmen som börjar
Åh,
samtidigt.
jäklar.
Mm.
Ja, liten skillnad.
Ja, så att det blir ju en ganska stor förändring för henne, men hon gör sitt bästa. Hon får ett studentrum på campus som hon delar med en rumskompis, och hon skaffar vänner. Och den 13 november 2016 så gick hon ut med en vän för att festa. Och de går ju till såna här frat houses. Alltså,
ja, just ja.
Vi har ju inte sånt. Vi har ju nationer och det är ju inte alls samma sak. Men en frat är ju som en liten studentförening kan man säga.
Ja, precis.
Och de är i alla fall där, för det är där festerna händer. Där träffar de några killar som de börjar prata och skoja med. Och det finns en mobilvideo som visar hur de skojar om dans och att Emma ska lära en av dem att dansa, för hon är danslärare. Mm-hmm. Och de skrattar och ja, så.
Ja, ja. Vad roligt.
Ja. Men den 14 november, alltså dagen efter omkring 17, så ringer Emma sina föräldrar och gråter höjdlöst. Och hon hyperventilerar och säger att hon blev våldtagen i en bil på en parkering utanför restaurangen Moe's Mexican.
Mm-hmm.
De här killarna, det var två killar som la armar om henne, tog henne till sin bil och knuffade in henne i bilen där hon slog i huvudet. Och sen vill hon inte säga mer till sin mamma.
Okej.
Okay. Hennes mamma, hon råder henne då att åka till sjukhus, och det gör hon. Och där gör man ju undersökningar på henne, och bland annat då en vaginal undersökning för att se om det finns skador och sådär.
Mm-hmm.
Och mitt under hennes undersökning så kommer en sköterska in och säger polisen är här.
Mm-hmm.
Och de gör ju klart undersökningen. Sen sitter hon där i en sån här sjukhuscirk, du vet.
Ja, ja, ja. Som man visar rumpan med.
Ja, men typ. Hon sitter på britsen i en sån. Och det kommer in två poliser. Och börjar fråga en massa. Men alltså, de ställer ju inte liksom de här relevanta frågorna. Man tänker så här. Vill du anmäla? Vill du, vi ska starta en utredning. Har du någon du kan peka ut? Utan man säger typ. Ja, du sa att du blev våldtagen. Berätta.
Nej, men. Det var väl en jättedum inledning på hela det här, känner jag.
Ja, och det var också två män. Hon sitter där med bara en sån där sjukhussärk. Annars är hon naken.
Ja.
Nej, men fy. Ensam. Hon är liksom, vad är hon? 18, 19.
Ja, och precis har blivit liksom våldtagen av en... Eller två andra män. Och, nej, där skulle de lät sig lite annorlunda.
Ja, men hon tänker ju att de är ju där, det är rutin, bla bla bla, så hon berättar ju.
Mm.
Och tre dagar senare ringer det från Tuscaloosa Police Department och de ber henne komma till stationen för de behöver prata lite mer.
Mm.
Så den 18 november är vi på nu. Mm. Då åker hon dit. Hon är så trött, för hon har ju inte kunnat sova på 4 dagar sedan det här hände.
Nej, såklart.
Och hon känner när hon åker dit att jag måste ha så heltäckande kläder på mig som möjligt. Och hon vill ha lösa kläder. För att hon är inte bekväm i sitt eget skinn. Liksom.
Nej.
Och hon säger att när hon kommer dit hon fryser.
Mm-hmm.
Och det är också en sån här trauma.
Lite ångest.
Mm. Och det här som händer nu finns på video.
Mm-hmm.
Och utredare Jared Ackridge, det var svårt att säga tycker jag. Han är i alla fall utredare för henne och han kommer in i rummet och han börjar med så här: hur mår du? Oh, hur är det idag? Bla bla bla. Och liksom sätter sig och pratar med henne och förklarar att jo, men vi brukar höra av oss efter några dagar, för det kan vara så att man minns andra detaljer när liksom det har gått några dagar och ja. Så. Och man kan tycka att ja, men han är ju jättesnäll. Men det var det ju inte.
Nej.
För han menar att hennes berättelse inte går ihop för honom och han tycker att det här är ju skumt.
Aha.
Och det här jag läser nu är citat ifrån den här videon.
Okej, ja.
Han säger, vi har utrett det här hela veckan. Vi har fått ut, vet du hur många kameror det finns i det här området? Vi har fått ut allt sånt, okej? Okay? Och för utredningens skull säger jag att du inte är ärlig mot mig, okej? Okay? Och hon sitter där och hon bara, ärlig med vad? Med det jag har sagt?
Mm.
Och då säger han, jag tror det inte överhuvudtaget. Och jag tror att du är en av dem som tar tid från mina riktiga offer.
Nej. Så kan man inte säga.
Och hon säger liksom, nej.
Nej.
Och hon vidhåller ju att det som hände var, skedde inte med samtycke från henne.
Nej.
Hon, det var inte okej. Och då svarar han, okej, gjorde du motstånd? Sparkade? Sa nej? Och hon säger, ja.
Ja. Och vad ska det spela för roll?
Sen går, ja men precis. Sen går han ut och då sätter de på en sån här white noise machine. Och det förklarar en annan polis som är med i dokumentären är för att de står antagligen och pratar utanför. Och då har de en white noise machine för att hon inte ska höra vad de säger.
Mm-hmm. Okej, okay, ja.
Sen när han kommer in, då har hon alltså suttit i det här rummet i totalt en timme och 40 minuter.
Mm.
Och då kommer han in och så säger han, när man tittar på videomaterialet vi har så ser man att du och Steven hånglar och jag vet att du satte dig i bilen. Och han håller på så. Och liksom fortsätter och så här, hände det här verkligen så som du sa? Det var inte så att du hängde med dem och bla bla bla. Och hon blir bara tystare och tystare och tystare.
Ja.
Och till slut så säger hon, I'm so sorry. Alltså jag är hemskt ledsen.
Ja.
Och han svarar, you saying you're sorry, it makes me feel better.
Nej, va?
Så hon säger, jag är hemskt ledsen. Och han säger, ja vad bra, för det får mig att må bättre.
Mm, varför då? Varför skulle
att
det?
Han menar ju då att hon ber om ursäkt för att hon har upptagit hans tid.
Men snälla, du är polis, det är väl ditt jobb för fan.
Ja. Och hon berättar ju, för hon är ju med och intervjuas, och hon berättar ju att allt hon ville gå därifrån.
Mm, såklart.
Och allt hon känner är att de tror inte mig. De tycker jag får skylla mig själv. Jag har själv satt mig i den här situationen. Bla bla bla. Alltså allt sånt.
Mm.
Sen så säger han att göra en falsk anmälan är ett brott och jag måste gripa dig. Och så får hon ställa sig upp och han sätter handfängsel på henne och hon skickas till häktet. Mm. Och i hennes sån här case file, alltså typ förundersökning eller vad man ska kalla det, så står det case is closed due to arrest.
Jaha.
Mm.
Men alltså.
Och hon skrivs ju in, får lämna fingeravtryck, tar en mugshot och hamnar i häktet. Och det är en av de äldre kvinnorna där som antagligen en sån som, ja, hon kanske inte är direkt ny där.
Nej.
Hon frågar henne så, hej, vad är du här för? Och hon säger, jag blev våldtagen och de säger att jag ljuger om det. Mm. Och den här kvinnan bara, girl, you just got fucked over.
Mm-hmm.
Alltså som att du har blivit så jävla blåst nu.
Jaha.
För hon fattar ju att, alltså hon ser väl på henne att hon är jättechockad över att hon sitter där själv.
Ja, ja. Såklart.
Och medan hon sitter i häktet så publiceras en artikel om hennes gripande på nätet. I artikeln är hennes mugshot och hennes fulla namn.
Nej, men det kan man väl inte göra?
Jo.
Varför? Men det blev väl jättekonstigt. Då kommer ju de som gjorde detta mot henne, de kommer ju se det kanske. Mm. Och jag har bara, ja, då har gått till polisen och skvallrat.
Ja, hon får ju ta emot så mycket hat.
Det är ju helt galet.
Men hon släpps ju sen då, för hon behöver ju inte sitta anhållen fram till en rättegång då för det här falsk angivelse.
Nej, såklart.
Och en vecka före sin rättegång så läser Emma en artikel om en tjej som heter Megan Rondini. Hon var också en student från University of Alabama. Hon hade flyttat dit från Texas. Och 2015 så rapporterade hon att hon hade blivit våldtagen. Det var två killar som hade dragit in henne. Två killar från the college football team, tror jag det var.
Mm.
Alltså fotbollsspelare, amerikansk fotbollsspelare. Som hade dragit in henne på en toalett och våldtagit henne.
Mm.
Och hon blev utsatt för ungefär samma. Hon fick sitta i förhör. Och hon fick höra att hon kunde åtalas. För att hon hade ju, på något sätt hade ju den här, hon hade ju hamnat hemma hos en av snubbarna.
Mm.
Och hon kunde åtalas för att hon hade snott pengar från honom. Och tydligen skulle hon ha avlossat en pistol i hans bil. Jag vet inte fan. Hon säger att hon tog några dollar för att kunna ta en taxi hem.
Ja.
Och hon blev också utsatt för så mycket hot. Och det här skammen att hon skulle ha ljugit. Och det var mycket också det här. Ja, men du var inte full då. Ja, men du var inte lättklädd då. Ja, men sa du verkligen nej? Alltså mycket sånt.
Men så här, vad hade du på dig för någonting? Hur mycket hade du druckit? Sa du ifrån? Visade du att du inte ville? Man bara, ja, men om inte personen lyssnar så spelar det ju ingen roll vad man gör. Idioter.
Det visade sig ju sen att den här killen som hon sa då hade våldtagit henne, en av dem, också den som hon var hemma hos, var ju hennes, hans pappa var ju en väldigt känd typ affärsman.
Jaha.
Samhället då.
Då måste man ju skydda dem, för det kan ju inte smuts.
Och dagen som han blev anmäld och som hon blev förhörd, så tilläts han åka på en fisketur med sin advokat.
Ja, okej.
Okay. Lite sådär. Så att det hanterades jättedåligt. Och det är också, det är samma polis liksom.
Mm.
Och det slutar med att hon hoppar av universitetet. Hon jobbade för sitt fall och hade papper redo och allting. Men hon klarade inte av det, utan hon tog sitt eget liv.
Nej, usch.
Och hennes föräldrar stämde skolan, gärningsmannen och polisen. Mm. Och de nådde en förlikning med skolan, alltså med universitetet, och gärningsmannen. Men stämningen mot polisen lades ner.
Det är jävla... Jag vet inte. Vad säger man?
Mm.
Det är fruktansvärt att, att det ska behöva gå så långt.
Ja.
För jag tänker att ta sitt liv är ju liksom sista utvägen. Ja, nej. Ja.
Och efter att ha läst det här så känner ju Emma att hon kommer inte orka. Så hon erkänner sig till slut skyldig och når en förlikning. Precis som tjejen Nikki hade gjort.
Mm.
Och journalisten Ray... Hon har ju pratat med Emma då, hennes föräldrar och allt sånt där. Och hon försöker nu ta reda på om det här är ett vida spritt fenomen. Och hon sätter en sån här Google Alert, så hon får avisering varje gång en artikel med vissa ord eller formuleringar kommer upp. Och hon får fram nya fall varje månad.
Jaha.
Och fick till slut ihop mer än 160 fall. Som media rapporterat om från hela landet.
Oj, ja, det är många.
Och det är ett fall som verkligen fångade hennes uppmärksamhet, och det kommer jag berätta om här.
Mm.
Och det är Diane, tror jag man sa. Det är D-Y-A-N-I-E. Diane, tror jag de sa. Bermeo i alla fall, från Mint Hill. Och hon... var vid tillfället en 21-årig student vid King University i Bristol, Tennessee. Och hon berättar att hon blev överfallen den 29 september 2020 i en korsning i Washington County, Virginia. Och hon var då på väg tillbaka till campus. Jag vet inte om hon hade varit på jobb eller vad det var. Hon satt i bilen och lyssnade på musik och du vet så här, slappna av och du vet så. Och sen så plötsligt så ser hon blåljus i backspegeln. Hon tänker, fan också.
Ja.
Så. Men hon svänger av, det är en liten sån här ficka, det ser nästan ut som en sån här bussficka, du vet, busshållplatsficka. Och hon sätter bilen i park och liksom, ja, förbereder sig, öppnar rutan. Och så kommer en polis och säger, vet du hur fort du körde? Och hon bara, I don't know. Och så säger hon en hastighet, det var ungefär typ 40-50 km i timmen. Och han säger åt henne att kliva ur bilen. Och hon blir så här, ja, varför då? Han bara, om du inte kliver ur, då kan jag ringa på förstärkning. Och då kommer 4-5 killar och hjälper mig. Och hon bara, okej, okej. Så hon kliver ur.
Mm.
Och då vänder han på henne jättesnabbt. Hon får inte titta på honom. Nej. Och sen börjar han kroppsvisitera henne. Och han är extra noga runt brösten och mellan benen.
Mm.
Och hon står ju där och bara vill att det här ska vara över. Och hon säger typ till honom så här, tänk på vad du gör. Tänk liksom på konsekvenser. Och du vet sådär, hon försöker typ be honom att sluta.
Mm.
Sen rätt vad det är så hör hon hur han vänder sig om och typ springer tillbaka till sin bil och kör iväg.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon berättar för sin pappa vad som har hänt och han säger åt henne att ringa polisen. Så hon anmäler det här till Washington County PD.
Mm.
Och hon får ju då beskriva den här mannen, men hon försökte liksom, ja men, på ett ungefär typ 50-årsåldern tror jag hon sa, runt 1,90 lång. Och liksom så, men hon fick ju inte se så mycket.
Nej,
precis. Så hon fick inte berätta så mycket. Men ja, sen får hon ju berätta vad hon har för bil och hon kör en svart 2020 Kia Soul.
Mm.
Och hon berättar exakt vad det här hände. Och sen så kommer poliserna till Dainys studentrum. Och hon tänker att de ska bara fråga lite mer detaljer och grejer.
Mm.
Men det här visar sig bli ett förhör och de spelar in det här samtalet utan att hon vet det.
Mm.
Och man kan höra på inspelningen att polisen säger att de har tittat på övervakningsfilmer längs den sträckan hon har åkt. Och bland annat från en privatbostad.
Mm.
Där man ser att hon åker förbi men ingen annan liksom kör efter henne.
Nej.
Så hon känner ju direkt att de tror inte mig. Och de håller på att säga till henne att det bästa är du kan göra är att säga sanningen. Och det är bäst att du... Ja, men det är lika bra du säger som det verkligen är.
Ja.
Och hon får ju panik.
Mm.
Och hon säger det hon tror att de vill höra. Så hon säger att det inte hände.
Ja.
Och den klassiska frågan som både hon och Emma får är ju den här, varför gjorde du det? Och de svarar, jag vet inte.
Ja, men vad hade jag för val? Det kommer en polis som ska visitera mig och börja ta på mig. Vad ska jag göra? Ska jag slå honom?
Ja, men alltså, de menar så här, varför anmäld? Varför gjorde du en falsk anmälan? Och de svarar, jag vet inte. Och då är det en utredare i den här dokumentären som säger att det är ett ganska starkt tecken på att de inte har ljugit. Utan, för om någon blir påkommen med att göra någonting, säg att jag skulle anmäla dig för våldtäkt.
Mm.
Och så kommer det fram att jag ljög. Och de frågar mig, varför gjorde du det? Ja, men säg att han var taskig mot sin fru som är min bästa kompis. Så jag ville hämnas.
Ja.
Alltså då har man ju oftast en anledning.
Ja. Men så här, jag vet inte. Man bara, nej, då kanske du talade sanning kan man ju tänka sig.
Ja. Mm. Men de lämnar henne sen i alla fall. Och sen ringer en polis och ber henne komma till stationen för att skriva på papper. Där hon går med på att utredningen läggs ner. Så hon åker dit. Men väl där så blir hon anmäld för falsk angivelse för att hon har slösat med polisens tid och de säger att det här är sheriffens beslut.
Mm-hmm.
De säger också att om hon erkänner så lägger de in ett gott ord hos åklagaren. Och men vad ska hon göra liksom?
Ja, men jag känner, vad ska och, det? Alltså, jag tycker det är så jävla ruttet bara. Men vadå gott? Ord hos åklagaren. Det är väl åklagaren som ska besluta om det är ett brott eller inte. Sen om hon har skött sig bra eller inte, det ska väl inte väga upp till... Ja, jag vet inte.
Nej. Hon får i alla fall åka tillbaka till sitt rum på campus och nästa dag väcker hennes rumskompis henne och liksom så här, vad i helvete är det här? Och så håller hon upp typ en dator eller telefon eller vad det var. Då har alltså Washington County, Virginia Sheriff's Office officiella Facebook-sida publicerat ett inlägg med hennes mugshot, hennes fulla namn, vad hon anklagades för och typ shamade henne samtidigt.
Mm.
Och de har också skrivit längst ner att de har kontaktat hennes universitet.
Nej. Han bara, men sluta bara. Sluta håll på. Jag orkar inte.
Men vem, den som var ansvarig för Facebook-sidan, vem det än var, hur kan man tycka att det här är en bra idé?
Ja, men jag känner också det. Man bara, men Nick behöver kanske inte posta allting som händer. Alltså...
Nej, men det här kändes ju bara som att de gjorde det för att säga, åh, passa er tjejer, för vi vet att ni ljuger när ni anmäler våldtäkt och det är ett brott, ska ni veta. Titta bara på den här.
Mm.
Det var typ så.
Vad som händer när man gör, när man kommer in och anmäler, bla bla bla.
Ja. Usch. Och efter det här så bombas ju hon med meddelanden som kallade henne för saker och hotade henne och grejer.
Mm.
Och i den här dokumentären så visade det sig att efter att hon har berättat om den här polisen då, som uppenbarligen inte var någon polis.
Nej.
Då hör man på inspelningen att poliserna har ju ett hum om vem det kan vara.
Mm-hmm.
För de säger så här, ah, men som har låtsats vara polis, 1,90 lång, 50-årsåldern. Du vet vem jag tänker på, va? Ja, ah, det gör jag. Ja, ah, mm.
Jaha.
Och det här är en man som heter Dwayne Mullins och han ägde till och med en Crown Victoria som är modellen som poliserna använder i USA, polisbil.
Nej men, jaha, okej.
Okay. Och han har dessutom låtsats vara polis vid tidigare tillfällen.
Mm. Ja, och då...
Och Ray, hon hittar ju honom och frågar honom om det och det visar sig att polisen har inte ens frågat honom vad han var när Daini blev antastad.
Nej.
Och han är såhär, ja det där då, nej alltså det är ju så länge sedan, men vid den tiden på kvällen då var nog jag på jobbet, det går säkert att kolla upp, men polisen har aldrig pratat med mig om det. Jag hade ingen aning om det.
Hmm. Ja, det skulle väl vara det första då om man misstänker någon.
Ja.
Och höra med den personen och se om den har något alibi.
Ja, men det polisen istället gör är ju då som jag sa att de hittar övervakningsvideomaterial från sträckan där Daini sa att hon körde.
Mm.
Och det visar sig att den första videon som de använde som bevis då var från en bensinmack.
Mm.
Som låg längs en sträcka där hon inte ens hade kört.
Mm.
Den andra är från en jeephandlare och där står det att de ringde och pratade med Adam, inget efternamn. Och han säger, jo, men jag såg nog en Kia köra förbi, men det var ingen bil bakom. Man bara, men vadå, står han i skyltfönstret och tittar på vilka bilar som kör förbi, eller?
Ja, men jag kände då en Kia. Man bara, det skulle kunna ha vilken Kia som helst.
Ja, men och så är det så här, ja, men vadå, stod du exakt vid den tiden och tittade ut genom fönstret? Och vem fan är de? De har inget efternamn.
Nej.
De har inget, liksom så här, han är säljare där, han är vaktmästare, han är chef. Ingenting.
Nej.
Ingenting.
Det är Adam.
Och den tredje videon är ifrån en privatbostad och kameran sitter typ 135 meter från vägen eller hur fan det var, eller från platsen där det här hände och typ.
Mm-hmm.
Ja, jag har sett videon ifrån den garagefarten och grejer, man ser typ, ja det åker förbi en bil, man ser typ lyserna så.
Jaha.
Man kan ju inte säga att det är hennes bil.
Nej. Nej, nej, nej. Alltså.
Men,
mm.
Ray och Dainys advokat, Laura tror jag hon hette, och den här advokaten, hon har tagit sig an hennes fall pro bono, alltså hon gör det gratis.
Mm.
De åker till det här huset där den här kameran sitter och de pratar med ägaren om den här videon. Och de har ingen aning om det här, alltså de är väl medvetna om att det har varit någon utredning, men polisen har liksom inte intervjuat dem eller någonting.
Nej.
Men de här får i alla fall videon och som jag sa så ser man ju en bil åka förbi. Men man kan ju inte liksom typ, ja, på lysernas position så ser jag att det är en 2020 Kia Soul svart. Alltså nej. Det går inte att säga.
Nej. Det är konstigt också att de inte har förhört dem då. Eller hur, liksom, hur fick de materialet? Mm. Måste jag ha fått det från ägaren till den här privata fastigheten?
Alltså jag kommer till polisens tekniker lite senare.
Aha, okej.
Okay. Mm. Men tillsammans då med det här och annat då så överklagar man ju hennes dom. För hon dömdes ju skyldig för falsk angivelse.
Mm.
Och det tas upp i rätten och hennes advokat pekar ju starkt på att det finns ju inget bevis alls för att hon har gjort en falsk anmälan. Alltså, de har till och med liksom kört till den här platsen exakt. Hon fick visa exakt vad det här hände och inte ens om man ställer sig mitt i gatan så skulle man se det från det här huset.
Nej, okej.
Okay. Alltså, det är liksom så.
Mm.
Och den här domaren går på deras linje och hon blir fri.
Mm-hmm.
Hon döms som oskyldig.
Ja, oh, vad skönt.
Ja. Och under 3 år, alltså Ray har jobbat på det här så länge. Och hennes redaktör Amanda Pike, de jobbar på det här. Och de begär ut akter från utvalda polisdistrikt. De känner att vi kan inte ta varenda polisdistrikt i landet. Utan vi får ju välja några som vi kan dyka in i.
Mm.
Och de får kräva och stämma och hota med att stämma för att få ut papper som egentligen då är public record.
Mm.
Men till slut så har de 52 fall att kika på och de tar hela teamet på den här redaktionen där hon jobbar. Tar ju hela teamet till hjälp och de sitter och diskuterar och bla bla bla.
Mm.
Och det är vissa grejer som man då ser. Bland annat är det en viss röd tråd i beskrivningen av offer som poliserna har gjort. Så hon var väldigt berusad, hon hade flörtat med honom tidigare, hon ville nog ha uppmärksamhet, bla bla bla.
Mm-hmm.
Och av dem, i de här 52 fallen, det är liksom inte indelat bara, utan
nej,
i de här 52 fallen så har 36 offer träffat sin förövare förut. 35 fall sa polisen att det fanns inkonsekvenser i vittnesmålet.
Jaha.
Alltså de stämde inte överens med varandra och ja, så.
Nej, okej.
Okay. 32 offer drog till slut tillbaka sin anmälan. Och 15 offer greps eller anmäldes för falsk angivelse inom 24 timmar.
Hmm. Ja, det låter ju lite korrupt, tänkte jag säga.
Ja. Och allt det här har att göra med, berättar ju då den här utredaren i dokumentären, att det handlar om tid och sen det här uppklarade fall grejen. Det ser bra ut om de reder ut fall.
Ja, såklart, men
så att då tvingar de fram det resultatet de vill ha som går fortast och bla bla. Men
det blir ju inte rätt.
Nej.
Så att säga.
Och om vi då kommer tillbaka till det här med videobevis.
Mm.
Så är det i många av de här fallen som polisen påstår att de har videobevis som visar att det offret säger inte kan ha hänt.
Mm.
Och så här är det. Att polisen i USA får ju ljuga.
Jaha.
Och de behöver inte ens skriva i rapporten att de har planted a ruse, som de säger.
Nähä. Okej.
Det är ju sånt skulle ju absolut inte vara okej här.
Nej, men jag känner det. Alltså, ljuga. Det är ju, nej men, vad är det för rättssamhälle?
Ja.
Bara jag hittar på min egna lilla historia här. Som jag tycker passar.
Jag kommer till mera om det alldeles strax.
Ja.
Men Ray och redaktören Amanda tar kontakt med en advokat i Alabama.
Mm.
Och han ska då hjälpa Emma, som jag berättade om tidigare.
Mm.
Och han känner att han verkligen kan brinna för det här, för att han är ju African American.
Mm.
Och han säger då att de som utsatta kan förstå situationen som de här människorna hamnar i på något vis.
Mm. Ja.
De kan liksom
jo. Ja. Jag förstår.
Känna sympati och sådär.
Mm.
Och tillsammans med honom så stämmer de polisen i Tuscaloosa för att få ut alla handlingar som är kopplade till hennes fall. Bland annat videobeviset som de säger att de har.
Mm.
Och de får det. De får ut det.
Mm.
Och det är, om det var 3 eller 4 videokameror som de har fått material från hela kvällen. Och Ray och hennes team kollar igenom det och hennes advokat tittar såklart också på det. Och de åker till de här platserna och tittar var kamerorna sitter. Och allting sånt där. Men när de säger, vi såg att jag hånglar med honom och bla bla bla. Det är inte ens hon. Det är inte ens Emma.
Nej, okej.
De går till den här grusplanen där den här bilen var parkerad. Och hon, alltså hon tycker det är skitjobbigt. Hon har inte varit där sedan det hände.
Nej.
Och de inser att det sitter ju inte ens övervakningskameror.
Nej.
För de kan inte ha videobevis.
Nej. Okej. Okay. Mm.
Men Ray, hon jobbar ju vidare. Och hon lyckas få till en intervju med kommissarie Caro. Och det var han som hade hand om Nickys fall, den allra första tjejen jag berättade om.
Just ja.
Och han är en sån där som jag typ har lust att lappa till så fort jag ser han. Väldigt självgod.
Mm.
Det och han beskriver sitt jobb som faktasökande. Mm. Mm. Det är a search for the real true facts.
Ja, men såklart.
Och det är jättesvårt att utreda brott. Man måste ju hålla sig opartisk. Måste man göra.
Ja, fast det gjorde väl ändå inte han.
Nej,
nej.
Det tycker inte han. Och han säger man måste hitta bevis för att brott har begått så bla 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 bla. Och han berättar också då att han har fått privilegiet att gå förhörskurser och lära sig olika förhörstekniker.
Mm-hmm.
Ja, och det kan man bland annat se då, och han förklarar när man ser förhören med Nicky, det är att han sitter ganska nära mitt emot henne. Och det han gör är att han så här nuddar henne med jämna mellanrum.
Mm-hmm.
Bara lägger fingrarna på henne. Så på knät eller på armen.
Mm-hmm.
Och det här är ju för att bygga någon slags förtroende.
Men är inte det jättefel när man gör så när man har... När man kommer in och ska anmäla att man har blivit...
Jo,
sexuell.
Det är ju det som är problemet. Hon är 18 år, hon är utsatt för sexuellt våld. Och han är en äldre man och de är själva.
Ja.
Men han försöker liksom så här, när hon berättar någonting, hon säger, förlåt, jag kommer inte ihåg. Nej men gud, du är jätteduktig.
Ja,
jätteduktig
på.
Är du. Mm, du är så duktig som kommer ihåg. Så.
Ja.
Och han förklarar då i intervjun med Ray att han speglar kroppsspråket hos den han förhör.
Mm-hmm.
För att det också ska undermedvetet skapa någon slags band.
Okay.
Sen säger han också att han ljuger under förhör om vad för bevis han har.
Okay.
Och det här är ju då för att man typ ska försäga sig om man har begått ett brott.
Ja, precis.
Och han menar att hela hans utredning är faktabaserad och han visar ingen enskild åsikt alls i sin utredning. Och då plockar Ray fram ett papper från Nikis universitet där det står att en av hennes förövare anmälts för sexuella övergrepp bara en månad innan hennes våldtäkt.
Jaså.
Och hon är så här, visste du om det här när du gjorde din utredning? Och han bara, vem var, vad står vems namn? Vad fick du? Jag måste kolla, kan vi pausa här så får jag bara kolla igenom mina papper. Vad sa du, vilket datum du har fått ut det här från? Ja, när skulle det? Och så går han och bläddrar i sina papper. Och jag lovar, jag överdriver inte när jag försöker förklara hur han reagerar.
Nej.
Han tar på av sig glasögonen, det blir rena GV liksom.
Ja, alltså.
Och man kan ju tycka att om han har gjort en ordentlig utredning så skulle ju då det här ha kommit fram.
Ja, precis. Och han borde ju veta vem det är. Alltså om han hade utrett hela alltet så skulle han ju veta vem den där personen var.
Ja.
Mm.
Men han säger att han hade, det här hade inte kommit till hans kännedom under utredningen.
Åh, nej, men vad jobbigt.
Och den här personen då som det handlar om, han har ju efterhand hävdat att det fanns samtycke mellan honom och Nicky.
Ja, det är ju hans ord som gäller liksom, så att det är bara att tacka och ta emot.
Och det här fenomenet med att man inte pratar med någon som är utpekad har vi ju sett då tidigare. Och det här händer inte bara liksom en, två, tre gånger. Det här händer ganska upprepat i de här olika fallen. När den här dokumentären är slut så har Emma då tillsammans med Leroy Maxwell, sin advokat, tillsammans med honom och det Ray har fått fram, så har de lämnat in en resningsansökan. Det hade inte hänt något mer med den än.
Nej.
Och Emma och Danny, de åker tillsammans och berättar vad de har varit med om på en polisutbildning där de medverkande velat lära sig mer om hur man utreder sexualbrott och hanterar offer och sådär. Så det är liksom en kurs, en vidareutbildning.
Okej.
Och Ray ber en sista gång Sheriff Abernathy, som hade hand om, som var då chef på Emmas fall, om ett uttalande. För hon berättar ju för alla som tas upp i den här dokumentären, även om de har varit med på intervjuer eller inte, så kommer hon, för det börjar ju som en artikel innan det blev en dokumentär, så vill hon tala om för alla att nu kommer det här komma ut. Vill du verkligen inte säga någonting?
Ja.
Och han skickar utan omsvep, förklaring, någonting, skickar han ett mejl med en övervakningsvideo. Och den här videon är från ett hus som det är liksom ut mot gatan, det är en trottoar. På den här trottoaren så kommer Emma gåendes mellan de här två männen som hon säger våldtog henne bara minuter senare. Och det här bekräftar vad hon har sagt om tid, plats och vilka männen var.
Ja.
Och hennes advokat har inte fått tillgång till den här videon trots upprepade förfrågningar. Så de har alltså
Hållit den från
hållit det. De har hållit ifrån honom. Och det här hade ju kunnat gjort att hon inte blev dömd till för första början.
Ja, gud ja, verkligen. Visst hade det
Och
det?
just det, här kommer ju en uppdatering om hennes resning. Jag hade glömt att jag skrev det. Distriktsdomstolen i Tuscaloosa, de upphäver inte Emmas dom.
Nej.
De menar att det är hennes ansvar att larma om saknat bevismaterial. Och jag tänker, men hur ska hon kunna larma om hon inte vet att det finns?
Ja, men det måste jag. Hur skulle det gå till? Om inte ens hennes advokat vet att det finns. Det är ju, alltså, det är ju så skevt så det finns ju inte. Jävla korrupta.
Men hon och hennes advokat kommer överklaga till högre instans. Sen har jag inte hört något mer.
Nej. Men du.
Men efter att Dani vann sin överklagan så tog hon en examen. Och hon planerade då när den här dokumentären kom att ta en master i juridik eller straffrätt. Och hon ska driva ett civilrättsligt fall mot polisdistriktet. Washington County Sheriff sa till Ray att Danis utredning tog ungefär 115 timmar.
Ja, vad länge.
Och han säger att han har erbjudit Danny att öppna fallet igen, men hon sa nej. Och man bara, ah, vad konstigt, för hon har ju säkert förtroende för er.
Ja.
Absolut.
Såklart hon har det. Det har ju gått så bra hittills, så vi bara fortsätta.
För att avsluta då så vill jag bara säga att Megans pappa Mike startade en fond till stöd av offer för sexualbrott. Och den erbjuder stipendier och andra utbildningsresurser till minne av Megan.
Vad fint. Men fruktansvärt att hon behövde fruktansvärt att hon kände att hon mådde så dåligt.
Ja. Så det här var ju några som har gått från offer till misstänkt.
Ja, men jag tycker bara att det är så här. Jag vet inte. Det blir bara så fel när man liksom ska så här försvara männen. Man bara, ja, men det är ju de som har gjort det. Och så kommer det någon, en tjej och ska anmäla. Då fan att inte man vill anmäla igen om man blir bemött på det där sättet. Det är ju under all kritik.
Ja, och man såg ju på när de var på den här utbildningen då var det han som har varit lite rådgivare rådgivare under dokumentären. Han är ju polis själv.
Mm.
Och han brinner just för det här ämnet, för att hans syster blev våldtagen 2 gånger.
Jaha.
Och det slutade med att hon tog till knark och grejer för att klara av det. Och han är ju då utbildare, och då låtsas de ju, de har ju så här, får ju förhöra varandra då, och den ena får låtsas vara offer. Och han är så noga så han påpekar liksom så här, det är en kille då som får låtsas förhöra en tjej, och han säger, när du liksom upprepar det hon säger, då kan det tolkas som att du inte tror henne.
Mm.
Så försök att liksom inte dubbelfråga saker eller liksom, ja.
Nej, precis, utan att
bara... Så han är jättenoga.
Mm. Ja, men det är bra. Men tyvärr så är ju inte det bättre här i Sverige när det kommer till domar och sånt. När det kommer till sexuellt, alltså, ja, våldtäkter och
jag
grejer.
Jag tycker det här att de får säga att de har bevis som de inte har. Jag förstår inte det.
Nej, det, så vet jag inte om det är här i Sverige, det tror jag inte, men...
Nej, här får, de får ju inte ens plantera, alltså de får ju inte ens använda, om säg att polisen fejkar, eller de säger så här, du kan hämta knark i den här brevlådan, och så lägger de ett paket i en brevlåda, och så kommer den misstänkt att ta det.
Mm.
Det får man inte använda i rättegång här i Sverige.
För nej, jag har liksom hört om det var ju tullen gjorde det. Uppmuntrat
till brott, eller jag kommer inte ihåg vad det kallas.
Ja.
Men du vet vad jag menar.
Ja, precis. Nej, men precis. Så
vi
ju.
Får ju inte ens göra det. Och att polisen här skulle säga, vi har övervakningsfilm på dig när du gör det här. Alltså, oj, oj, oj.
Ja, nej. Det är det ju inte.
Det skulle ju aldrig gå.
Nej. Nej, verkligen inte. Men straffen är ju alldeles för låga. Och ifrågasättandet, nu vet jag inte, det kan ha blivit bättre. Men just det här också med... Ja, men det här klassiska, vad hade du på dig, var du full, du kanske inte ska dricka så mycket, du måste kunna ta hand om dig själv, du ska stå upp för, alltså, mot det här och bla 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 bla. Man bara, ja, så är det inte vi män som ska lära oss att ta ett nej?
Mm.
Alltså, han är väl där ansvaret borde ligga, att det är ju fruktansvärt att det är så många kvinnor som inte ens kan typ gå ut på kvällarna för de är så rädda för att det ska hända någonting. Det är ju vårt ansvar.
Mm.
Kan jag tycka. Men ja.
No.
Ja.
Jag har ju sett den här dokumentären sedan innan. Det var därför jag visste att jag ville ta upp det. Och jag menar, alltså, man blir ju så förbannad.
Ja, men det är ju det. Man är ju så arg. Det är så här, man bara...
Man vet, jag tycker ändå det är starkt att Dani vill plugga juridik eller så. För att innan det här hände så ville ju hon bli polis.
Mm-hmm.
Alltså hon hade sett det här Law and Order.
Ja, just det.
När hon gick i 8:an. Och där och då bestämde hon sig att hon ville bli polis. Men hon säger, jag kan inte bli det nu. Det går inte.
Nej, men att hon ändå vill kämpa för rättvisan.
Ja. Men att hon vill kämpa för juridik och straffrätt och grejer. Jag tycker det är jättestarkt.
Ja. Jag hade inte heller velat bli polis i USA.
Nej.
Både för sådana saker och sen just det här med, jag menar, att det var varannan video man ser från USA så använder de ju sina vapen och grejer och har sig, så att nej.
Ja. För att vara ett sånt framåt land så är de väldigt bakåt.
Ja, det är de verkligen. Väldigt bakåt i många anseenden. Vilket är... Ja, det är så det är. Men det är ju... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är fruktansvärt i varje fall.
Ja, det är det verkligen.
Mm. Ja, men det här var ju intressant. Fast man blev upprörd.
Ja, väldigt verkligen
upprörd. Men det kan man ju bara säga, typ så här, man har hört om, ja, men tjejer som har blivit våldtagna och så ska de till typ sjukhuset och göra ett sån här rape kit grej och så är det typ en manlig läkare, man bara, men det kanske inte är så jävla smart.
Nej.
Eller liksom alla såna där saker, att inte man tänker ett varv till, att aha, okej, nu kommer det in någon här, ja, men det kanske ska vara en kvinnlig läkare. Eller liksom det kanske ska vara kvinnliga poliser som kommer och förhör. Om det finns möjligheten till det såklart. För det finns ju inte i... Alltså, det är väl flest manliga poliser, även om det är mycket kvinnliga även här i Sverige nu. Så ja, så är det att man är en av varje. Men ja, du förstår. Men ja, nej. Det ja, borde tänka efter lite bättre.
Ja, verkligen.
Ja.
Men det var allt. Det jag hade för idag.
Ja, det var allt för den här veckan.
Ja.
Jesus. Så är det.
Jag ska bara kika på... Ja, just det. Det blir true crime nästa vecka också.
Vad sa du? Det blir...
True crime.
Ja, det blir det.
Det blir spännande. Jag vet ju ämnet.
Ja, det får ni inte veta.
Det blir bra, det blir bra.
Det blir bra,
Jag ska kika om det finns några relevanta bilder. Kanske jag kan lägga ut bilder på tjejerna. Och sådär. På vår Instagram. Ja, nej, det tänker jag verkligen inte ta.
Usch. Nej, usch. Ja, men gör det. Och vår Instagram är...
Det är ju Staphals podcast eftersom vi inte får ha OÄÖ.
Om man vill mejla oss.
Vår mejl är ju samma Staphals podcast. Bara att det sen läggs till snabela@gmail.com.
Om
man vill mejla oss. Annars går det jättebra att skicka meddelande på Instagram eller kommentera eller sådär.
Ja. Det blir sketa bra.
Ja, det blir det.
Ja.
Men tack för att ni har lyssnat på mitt svammel.
Ja, men det var bra. Tackar för detta.
Ja, tack och tack. Så får ni ha det så bra.
Ja, ha det så bra där ute i stugorna.
I stugorna. Så hörs vi nästa vecka.
Vi hörs.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.